Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna till ännu en nyhetshelg med mig, Maria Zelander, och min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Hallå, hallå allesammans. Hoppas ni har det bra denna härliga måndag.
Ja, precis som i fredags så är det lite sådär rudimentär inspelning av saker. Eftersom min dator fortfarande är på och blir reparerad, alltså min riktiga dator, så kör vi med min gamla SAG-dator, men vi hoppas att det funkar ändå. Det är idag dags för nyhetshelgen nummer 36.
Mm.
Stämmer det, Ingrid?
Ja, det gör det, Maria. Ja. Du har rätt på det idag.
Ja, för en gångs skull, eller? Vår rubrik är: vart är vi på väg?
Och var är det de alltid ställer den frågan?
Ja, det vet ju alla ni som tittar på spåret att det är den fråga som ställs när tävlingen börjar, när tävlingsetapperna började. Och ointressanta statusuppdateringar har gjort en fin bild åt oss med, vilka är det på den, Ingrid?
Ja, det är ju de två värsta, Stefan Löfven och Morgan Johansson, den vedervärdiga från Höganäs. Och han har också döpt om programmet till Urspårat, vilket jag tyckte var extra fiffigt.
Ja, det är bra.
Ja, men de sitter ju där, det är så bra, för de sitter ju där i den förbaskade kupén och kör oss rakt mot stupet. Men vi ska fundera lite grann om vad är det de vill, vart är vi på väg och varför gör det på detta viset?
Varför gör det på detta viset? Väldigt många undrar nog om det är medvetet eller inte, och jag vet inte om vi har något bra svar på den frågan, men vi ska spekulera lite. Ja, du tror att jag har svaret. Ja, vi återkommer till dig. Löfven gör bort sig. Är ju liksom ett etapp två av detta, kan man säga. Stefan Löfven gjorde ju en intervju med Agenda här i helgen som var mindre lyckad, ska vi säga det? Eller?
Mm, kan man ju också säga. Men kanske var den lyckad ändå. Det är det jag ska prata lite om senare.
Vi ska också prata om kappvändare. De dyker ju upp lite här och lite där nu, Ingrid.
Mm, de gör så. De börjar känna att verkligheten flåsar dem i nacken och det gäller att ha bytt sida innan man hamnar i Finspång.
Ja, så är det. Så är det. Ja, och det blir lite annat också. Men vi ska börja med, apropå mindre lyckade intervjuer. Hipp-hipp-övergång där, som jag tyckte var snygg själv. I lördagskväll så sände BBC en intervju med prins Andrew, som ju har varit minst sagt i blåsväder kring sina connections med Jeffrey Epstein, skandal, pedofil, miljardären.
Och uppenbarligen var det så att efter att detta har varit ute i medierna och den här bilden där han står och håller om en väldigt lättklädd Virginia Roberts, så har man ju liksom undrat hur ska kungahuset, brittiska kungahuset, reagera på detta. Och av för mig obegriplig anledning bestämde de sig för att prins Andrew skulle ställa upp i en intervju med BBC Newsnight.
Han sparkade sin PR-ansvarig för ett par veckor sedan för att han avrådde honom det bestämdaste från att göra detta. Eller om det kan till och med ha varit så att han sa: om du gör detta så säger jag upp mig. Och det visade sig att han hade helt rätt i det. Och alla som kan någonting om PR och media och så vidare är ju helt överens om att den här intervjun var en fullständig katastrof. En total katastrof. Och varför, Inge? Vad var det egentligen som var så jobbigt?
Jo, men alltså för det första är det ju det här med liksom kungligheters, vad ska vi säga, förvissning om att de själva står över andra människor. Att de egentligen inte ska behöva befatta sig med hur andra människor reagerar på deras beteende. Det tror jag ligger i botten av det, att han faktiskt tycker att det är en skymf att han överhuvudtaget nämns i såna här sammanhang. Men man tycker att han borde inte ha ställt upp en intervju utan att ha repeterat in bättre svar, för att visserligen hade han inte fått se frågorna i förväg, men man behöver ju inte vara Einstein för att räkna ut att hon skulle fråga om hans kontakter med Epstein och Virginia Roberts. Och det enda han har att säga då till exempel om det här fotot, så säger jag, det är ju jag på bilden, fast jag har aldrig varit där med henne, så att det, jag vet inte, det kanske är en fejk, men det är jag på bilden, men jag har aldrig träffat den här kvinnan så vitt jag förstår.
Ett flertal personer, jag totade ju genast ihop en liten artikel i söndags.
Det gjorde jag,
och du redigerade den så fint och stoppade in lite bilder och sådär, och där citerar jag då bland annat, nu är min dator så sinnessjukt långsam igen så jag får inte upp den, men jag citerar bland annat vad heter han, Piers Morgan.
Jag kan läsa upp hans svar.
Ja, gör det.
Han skrev på Twitter: det här är en av de mest häpnadsväckande intervjuer jag har sett. Mycket bra rättspatologisk dissektion av Maitlis, alltså den här kvinnan som intervjuar honom. Desperat skämskudde skitsnack från prins Andrew. Varför i hela fridens namn gjorde han detta? Vansinne.
Mm. Och en annan person som jag upptäckte idag på Twitter och har skrivit väldigt kritiskt, det är alltså redaktören för webbsajten Royal Central Co. UK, som väl då är en nyhetssajt om kungliga nyheter. Han heter Charlie Proctor och han skriver: jag läser det på engelska för det blir så konstigt annat. I expected a train wreck that was a plane crashing into an oil tanker causing a tsunami triggering a nuclear explosion level bad. The grilling of the prince by Emily Maitlis for a BBC Newsnight special was a top trending topic on Twitter for much of yesterday after being aired during prime time. Ja, precis. Ja, det var alltså en katastrof av episka proportioner, kan man säga. Och precis som du säger så slogs jag mest av det här att hans arrogans lyser igenom så väldigt tydligt. Han är uppenbarligen en ganska slipad lögnare, för han är inte så dålig på att ljuga att det blev jätteuppenbart att han svettas och är liksom sådär, utan han är lite som en lite bättre version av vår kung när han fick frågor om han hade varit på strippklubb. Vår kung är sämre, men han ormar sig. Jag tycker ändå man ser ju på hans kroppsspråk att han ljuger, för bland annat när han säger vissa saker så sitter han så här, vilket är typiskt sånt till för att man negerar det man själv säger. Men det är inte det mest obehagliga. Det mest obehagliga är det du sa, det här att han, det blir så tydligt att i hans värld är sådana som han, Jeffrey Epstein, Glenn Maxwell och company, de står långt, långt, långt över alla andra och ska inte behöva svara på sådana här frågor.
Nej, och detta visas ju så tydligt just av att han inte en enda gång beklagar dessa flickors öden. Alltså när han får frågan om det var så klokt att vara kompis med Epstein och varför han överhuvudtaget åkte dit efter att han hade kommit ut ur fängelset första gången. Då är det, ja men jag är en sån honorable man, jag är en sån ärbar man, så jag kan inte göra slut med en kompis utan att se honom i ögonen. Alltså han borde ha sagt såhär: ja, det var ju helt idiotiskt, och när jag tänker på alla dessa flickor och hur mycket de har lidit så skäms jag ögonen ur mig att jag tyckte att det var viktigt vad han tyckte om att jag sa upp vår vänskap. Men det gjorde han inte.
Det viktiga var hela tiden för honom att försöka snirkla sig ur knipan. Det var så uppenbart att han inte en tanke på alla de här flickorna som har råkat illa ut. Om det nu var så som han påstår, att han har bott hos Epstein, varit kompis med honom, egentligen, han har aldrig sett någonting. Aldrig. Han har sett en tjej någonstans.
Jo, det kunde hända. Jo, det här var ju jätteroligt. Han beskrev Epsteins hus i New York som en järnvägsstation. Ja, det kom och gick människor där hela tiden. Och eftersom prins Andrew bor i Buckingham Palace så är han ju van vid att människor går omkring överallt, det vill säga personalen. Så inte reagerade han på att där sprang omkring en massa eventuellt unga flickor.
Ja, det är för dumt. Det är för dumt. Vi får väl se vad som händer med den här. Jag har ju också sett då ett inslag från australiska 60 Minutes som var väldigt intressant. När de har exklusiva intervjuer med två av huvudvittnena och det blir väldigt tydligt att de kommer nu sätta till alla klutar för att försöka stämma dödsboet och även sätta dit de, alltså Epsteins, vad ska man säga, partners in crime.
Ja, kompanjoner.
Med brottslingar.
Ja, och framförallt är ju frågan, var befinner sig Ghislaine Maxwell, alltså hans före detta flickvän, som var den som skaffade alla flickorna till Epstein. Mm. Och det finns hemska saker skrivet om henne och hur hon såg, vi länkar inte till det, men hur hon såg på de här flickorna, att de var bara trash och det spelar ingen roll vad som hände med dem. Men frågan är, var befinner hon sig och varför? Det sägs att man letar efter henne, FBI. Men varför finns det ingen efterlysning på henne? Det här är väldigt märkligt alltihop. Samt den här franska modellscouten, Brunel. Han är också som uppslukad ur jorden. Så att vi har definitivt inte sett sist. Och det intressanta var ju just att de tänker att driva det vidare. Att bara för att Epstein har dött så är inte fallet över. Vilket gläder mig storligen. Mm.
Absolut. Och det är mycket intervjuer i det här inslaget med Virginia Roberts, Joffreys advokat. Som är en jäkligt slipad typ som heter David Boyes. Han var bland annat den som sänkte Napster, om du minns det, i den fildelnings...
Just det.
Så han har varit inblandad i väldigt mycket högprofilerade rättsfall. Och han verkar väldigt självsäker. Han sa det att det är möjligt att prins Andrew kan komma undan med detta. Men då får han bli i Storbritannien resten av sitt liv. Sätter han sin fot i USA igen, så kan ni nog räkna med att han kommer få, alltså, bli delgiven.
Ja, för att det minsta han är, sa han, är ett vittne.
Ja. Rafflande, Ingrid. Vi kommer att fortsätta följande med stor spänning och hoppas ju för offrens skull att de kommer att få någon typ av upprättelse vad det lider. Om inte annat lite ekonomisk kompensation kanske. Frågan vart är vi på väg ställdes ju här förleden av vår vän Chris Forsne, eller
som har blockat dig. Nu sa jag det så slapp du göra det.
Måste säga det var en av dem vi nämner henne.
Jag har skrivit till henne flera gånger. Kan du inte ta bort blocken på Maria? Vad har hon gjort där? Men hon svarar aldrig. Jag har en känsla av att hon inte riktigt vet varför hon har blockat dig. Och hon vet inte hur man har blockat
henne. Det är någon blocklista antagligen. Som jag är med på, men inte du av någon obegriplig anledning.
I alla fall så skrev hon igår på ledarsidorna. Och funderar, vilka är vi och vart är vi på väg? Och det är ju en fråga som vi alla ställer oss. Vi har varit på väg att ha rubriken Q-vadis, men det fick jag inte för dig för att det är latin och betyder vart går du? Och då skulle ingen fatta någonting, så det var inget bra. Men vart är vi på väg är ju verkligen frågan man ställer sig. Och vad är det hon tar upp, Maria?
Jo, men hon skriver oerhört intressant på ledarsidorna om anomi, kallar hon det. Anomi, det är ett grekiskt ord. Tydligen. Jag kände inte till det tidigare, men det kommer från grekiskans anomia, laglöshet, tygellöshet, och beskriver tillstånd av regellöshet eller normlöshet. Och hon skriver oerhört intressant kring det här att hon har börjat märka bland vänner och bekanta, för den delen människor man bara pratar med när man är liksom ute på stan eller är och kastar sopor eller vad det nu är, liksom, att alla pratar om detta, att vad ska hända nu? Alltså det är tydligt att osäkerheten har spridit sig ner i samhällets djupaste lager och även verkligen satt sig nu hos Svenne Banan också, att alla frågar sig, okej, hur hamnade vi här? Och två, vad ska hända nu?
Jo, precis. Och hon skriver ju det att det här är ju när samhällets normer luckras upp. Alltså de normer som var som självklarheter. Och egentligen borde faktiskt ingen vara förvånad över detta, eftersom de senaste, ja, jag vet inte, decennierna så har ju normkritik varit det viktigaste man kan ägna sig åt. Man ska bryta normer, då är man en riktigt progressiv människa. Och nu ser vi vad som händer när man bryter normer. När liksom hederliga människor ska jagas för att de skriver någonting på Facebook, medan mördare kan gå fria och våldtäktsmän, och att vi ger bort hårt arbetande människors pengar till lyxloppor som vill komma hit och bara ligga med fötterna på soffbordet. Mm. Alltså då får man det här samhället, och det är egentligen inte alls konstigt, och vi är ju rätt många som har beskrivit det här, i alla fall du och jag, i alla fall i 10 års tid, och det finns de som har gjort det ännu längre. Men det är ju inte förrän det blir uppenbart för gemene man som det blir verkligt. Mm.
Nej, så är det. Läs gärna Chris Forsnes artikel, vi länkar till den såklart. Hon har väldigt intressanta tankar kring liksom, vad ska hända nu och var är vi nu? Och att lite grann är hon väl inne på att nu är vi i ett läge där som är helt unikt. Alltså, vi har aldrig varit här tidigare.
Nej. Precis. Och jag har alltså länkat även till Koas artikel. Han skriver ju en lång artikelserie om mångkulturens Sverige, där man kan läsa om kostnader och så. Alltså det är såna enorma siffror som invandringen kostar. Men vi behöver inte prata så mycket om det. Jag kan bara säga att den ligger där också för den som vill läsa mera. För nu vill jag nog att vi kastar oss över Stefan Löfven.
Ja. Känns det tryggt att vi är i händerna på denne man, Ingrid? Det är det här väldigt utsatta läget, som det heter.
Ja, det är katastrofalt. Jag brukar ju tvinga mig på söndagar och se Agenda, för att ja, där är oftast någonting som man känner att man måste ta upp. Och igår så hade de ju då intervjuat Stefan Löfven. Han var inte i studion, utan han hade blivit intervjuad tidigare på dagen av Anders Holmberg, som ju vi tycker är den bästa de har. Men alltså när jag hade sett detta så kände jag så här, de kan lägga ner de här liksom partiledarintervjuer, politikerintervjuer, för de ger ingenting. Alltså Stefan Löfven kommer dit som vanligt som en papegoja som har då blivit preppad av sina rådgivare, att det här är vad du ska säga, det här är dina talking points, och det säger du oavsett vilken fråga du får, så repetera detta: 300 000 går till jobbet, sen jag tillträdde som statsminister så är det 300 000 människor fler som går till jobbet. Strunta i vilka frågor du får, och det är helt meningslöst.
Och där kraschade Skype, ja. Just det, precis när Ingrid ska ha satt så verbalt avrättas du, Stefan Löfven.
Men det som slog mig när jag hade sett detta. Först så fick jag ju brytningar och skrev på Twitter: Stefan Löfven är den mest obegåvade människan. Jag skäms över att ha honom som statsminister. Men sen kom jag fram till att de kan lägga ner de här intervjuerna med politiker, därför att de är helt meningslösa. Och journalisterna har ju inte... Alltså de har ju inte hängt med. Politikerna har ju vunnit den här kampen. Du vet, de har rådgivare som talar om för dem att detta är dina talking points. Det du ska säga, oavsett vilken fråga du får, det är det här och det här. Och igår var det till exempel att Stefan Löfven säger: sedan jag tillträdde som statsminister så har 300 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Och detta upprepar han gång på gång. Och sen är inte Anders Holmberg förberedd på det, så säger han: ja, men hur många nya invånare har vi fått, skulle han ju säga det. Och vad betyder 300 000? Det är inte det vi ska prata om. Vi ska ju prata om arbetslösheten, och vi har ju sett att det är utlänningarna som är arbetslösa. Så vad ska du göra åt det? Vad hjälper det och så vidare? Och vad är det för jobb, kunde han ha sagt? Är det riktiga jobb? Är det några jobb som inte skulle ha blivit utförda annars? Eller är det såna här extra tjänster och bidragsjobb och så? Så att jag säger bara så här, det är helt meningslöst och intervjuer politiker, om inte journalisterna blir tusenfalt gånger bättre. Mm.
Vi ska se ett litet klipp med Stiffe, inte allt för långt, för det, vi vill inte utsätta er för mycket smärta, men här är en minut ungefär av hans samtal med Anders Holmberg igår.
Men jag undrar för mycket av både fattigdomen och utanförskapet och gängbrottsligheten är ju numera etnifierad. Det är ju liksom, det är mycket fler människor med utländsk bakgrund som både är fattiga och utsatta och som finns i de här gängen. Kopplar du ihop invandringen med segregationen?
Nej, jag kopplar ihop, som jag säger, segregationen beror på att det är för låg sysselsättning, för hög arbetslöshet i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott, och om du så sätter människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat.
Så hade vi hade vi haft samma situation även om vi inte hade haft den stora flyktinginvandring som vi haft de senaste decennierna?
Om de ekonomiska klyftorna och de sociala orättvisorna hade varit detsamma, svar ja, det är min bestämda uppfattning.
Ja.
Det hade varit samma sak oavsett vem som bodde. Ja, utanförskapsområdena.
Ja, och som någon skrev på Twitter idag att okej, de där utanförskapsområdena byggdes ju under Tage Erlanders och Olof Palmes tid, så det är alltså deras fel. De har så byggt in någonting i miljön där som gör att alla blir kriminella. Nu är ju, alltså alla fattar ju att det här är inte vansinne, men tyvärr tror jag inte alla gör det. Utan det finns fortfarande svenskar som går på, eller kanske inte svenska. Nu ska jag säga vad jag har fått fram om sossarnas politik och vad de egentligen håller på med. Så här är det, förstår du, att den falang som har vunnit inom Socialdemokraterna, det är ju de här The Dirty Dozen som styrs av Karin Jämtin, som tidigare var där partisekreterare och som nu är chef för Sida. Men hon är den som styr, hon håller i Löfvens tyglar. Och den falangen bryr sig bara om utlänningarna i Sverige. De ser alltså dessa invandrare som valboskap, det är det de är till för. Och de svenskar som man tidigare hade som kärnväljare, det vill säga svenska arbetare, struntar man högaktningsfullt i. Det är till och med så att man är förbannade på dem. För de har ju visat sig nu välja Sverigedemokraterna före Socialdemokraterna. Så sossarna är nu helt inriktade på utlänningar. Och detta stämmer ju med att man har tagit in såna enorma mängder, att man har delat ut medborgarskap väldigt, väldigt tidigt. Alltså de måste in som valboskap snabbt. Det går inte att vänta 5 år eller 10 år, utan de måste bli medborgare snabbt så att de kan rösta. Och det är de han vänder sig till. Om du ser det ur det perspektivet, Maria. Mm. Tänk att Stefan Löfven bryr sig inte ett vitten om Svenne och Svea Svensson och vad de tycker om att betala skatt för det. Det är inte de han riktar sig till. Han riktar sig till utlänningarna som vill kunna fortsätta ta hit sina släktingar och sina bekanta och slippa arbeta.
Ja, då ser man det ur den synvinkeln, så kind of makes sense att han säger så. Eftersom det är de han vänder sig till. Valboskapen, bidrags... Ta de utländska bidragstagarna. Men frågan är ju hur tänker Löfven och sossarna att det här ska fungera i längden?
Ja, men alltså jag vill säga, det finns flera saker till att säga om detta. Att en sak som är väldigt positivt för dem när det gäller invandrare, det är /muslimer. De är ju mycket lättare att styra, för då kan man bara vända sig till deras imamer. Mm. Och så gör de som imamerna säger, istället för långsamma svenskar som inte vill förstå och inte vill hantera den här förändringen. Och har en massa krav och frågor och inte bara lyder partiet. Mm. Och då kan du då notera att såväl Socialdemokraterna som public service, som är ju deras främsta propagandaorgan, satsar väldigt mycket på unga invandrarkvinnor. Här är det win-win. De är kvinnor, då är de lättare att styra eftersom de är känslovarelser. De är inte särskilt rationella. Och då behöver man inte lägga tid på en massa argument, utan bara säga, vi brinner för detta, vi måste hjälpa invandrarna och så. Så förstår du, alltså det blir väldigt effektivt för dem. Mm. Och dessutom så är det ju då att de här invandrarkvinnorna som då kanske har brutit med klanen och du vet, tagit ett jobb eller engagerat sig inom Socialdemokraterna så, då har de också kapat banden med familjen, så att då är de är liksom extra värdefulla, för de sitter där och har ingen annanstans att vända sig.
Men alltså, jag måste återgå till det här statsministerns talking points i den här intervjun. Den främsta var ju helt uppenbart det här med jobb och utbildning som han målar hela tiden. Jobb och utbildning, jobb, 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 gå till jobbet, göra rätt för sig, bla 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 bla. Och jag menar, jag förstår inte hur ska det gå till? Hade de kunnat jobba, få jobb, så hade de ju gjort det. Vad är det, hur tror du att han tänker där? Jag menar, någonstans måste ju Stefan Löfven vara medveten om att det inte finns någon arbetsmarknad för analfabeter från tredje världen i Sverige, eller? Han kan ju inte vara omedveten om det. Han pratar ju om extra tjänster i och för sig. Men ska alla de ha det?
Men
då,
de ska ju då ändå, de ska ju också bekostas med skattepengar. Så att egentligen är det ju inte så himla intressant ur den aspekten om de jobbar eller får bidrag.
Men enligt Löfven är det ju liksom den totala frälsningen. Om folk bara jobbar så kommer allting att ordna sig på något magiskt sätt. Alltså...
Ja, men där tror jag att han kanske vänder sig till de Svensson som fortfarande vill göra rätt för sig. Att det är inte budskapet till invandrarna, utan det är till de få svenskar de fortfarande har kvar. Ja, just det, de ska arbeta, då kommer allt att lösa sig. Men hur tänker han att det här ska gå? Alltså, du måste förstå att sossarna är inte ett dugg. Alltså, de struntar fullständigt i Sverige och svenska folket. De har ett enda mål, och det är att sitta kvar vid makten. Men alltså, hur tänker de att när sen vi har muslimsk majoritet, då blir de ändå hängda från lyktstolparna?
Ja, det är det. Ska de styra över aska då till slut, eller? Och alltså, när det till slut inte finns någon kvar som betalar in skattepengar i systemet, hur ska de kunna hålla den här maskinen i rullning då? Undrar jag.
Ja, nej, men det undrar jag också. Men det är ju för att du och jag är tänkande och intelligenta människor, och det är inte han. Och jag tror att han, alltså, han är ju egentligen bara en docka. Han är ju en marionettdocka. Du vet, de valde ju honom efter det här äventyret med Håkan Juholt, och jag tror att anledningen till att de högg liksom Juholt, det var att han var oberäknelig. De kunde inte styra honom. Han hade andra tankar. Han var mer gamla sorten sosse, skulle jag vilja säga. Och jag såg faktiskt förvånande nog en ganska intressant diskussion mellan Caroline Dahlman, Kristianstadsbladets ledarskribent, och Anders Lindberg. Och till och med Anders Lindberg sa någonting som var väldigt intressant. De pratade om Sabuni och de här konstiga landsdagarna de hade då nu. För att hon var ju mot januari överenskommelsen, fast nu måste hon driva den. Och då säger Anders Lindberg så här: faktum är att jag tror att det hade varit bättre för Liberalerna om de hade valt Erik Ullenhag, därför att han var ju Björklund 2.0. Men då hade han, om han blivit vald, så hade han varit tvungen att ta hänsyn till högerfalangen inom Liberalerna. Nu blev det Nyamko Sabuni, och nu måste hon ge någonting till vänsterfalangen, så hon är egentligen helt vinklippt. Och så, för det var ju så de gjorde med Juholt, att de tog in honom och så visade sig att han inte gick att styra, och då högg de honom i ryggen. Så det är mycket möjligt att de kommer att göra det med Sabuni också. Mm.
Jaha, där frös Ingrids resonemang igen, men här gör vi inte tappt. Vi pratade om det här att Nyamko Sabuni vill inte implementera januariöverenskommelsen, men det får hon göra vad som hon vill eller inte.
Precis. Alltså, det handlade ju egentligen om att det finns vissa likheter mellan Juholt och Sabuni. Alltså, vi kan lämna Sabuni därhen, men det intressanta är alltså att de här The Dirty Dozen med Karin Jämtin i spetsen har full kontroll över Stefan Löfven. Och efter Juholt så tog de en person som de var säkra på att de kunde styra, och det har ju visat sig stämma. Sen kan man ju undra då varför Stefan Löfven, som i hela sitt liv har verkat inom fackförbundsrörelsen, varför han går med på detta. Men han har väl ingen integritet, jag vet inte. Alltså det är för mig helt obegripligt hur man kan bara kasta ut alla värderingar man har stått för. Att det är svensk socialdemokrati, att det är svenska folket, svenska arbetare. Och bara intressera sig för de som kommer hit för att leva på svenska arbetare och skattepengar.
Mm.
Det är djupt osmakligt.
Det är det. Vi kan väl konstatera att liksom någon moral eller heder verkar inte finnas i det socialdemokratiska lägret överhuvudtaget. Vill du fördjupa dig mer i detta innan vi tar en liten passus om alla som vänder kappan efter vinden här nu?
Nej, vi kan nog gå på det nu, för att med alla dessa avbrott så har jag lite tappat. Jag kommer inte ihåg vad jag sagt. Så det är bättre vi hoppar det nu. Vi får återkomma. Men det är ju så här, det som jag tycker är viktigt att komma ihåg, det är att förstå detta. Socialdemokraterna har fullständigt tappat intresset för svenskar och svenska folket. Mm. De är bara intresserade av att sitta kvar vid makten med hjälp av invandrarnas röster. Och det är därför de kommer att fortsätta ta in så många invandrare som möjligt. De påstår ju att de har dragit ner på det, att vi ligger på EUs miniminivå. Det vet vi, det är inte sant. Det måste fortsätta fyllas på.
Mm. Mm. Ja, precis. Med andra ord, Ingrids tes, inte en olyckshändelse utan strategi.
Ja, precis. Ja.
Och detta kommer du att utveckla mer i en kommande artikel på ingridomaria.se. Vi har spanat ett tag nu att en den ena en den andra plötsligt dyker upp och säger att det här har jag ju vetat hela tiden, att det skulle gå åt pipan. Och den senaste i raden är Lena Melin, som vi har ett erkänt ambivalent förhållande till, för vi tycker att hon är rolig ibland, men hon är också knäpp ibland. Och nu har hon alltså skrivit en kolumn med rubriken Partiledarna borde skämmas. Att det skulle gå åt helvete i vissa förorter har man vetat i åratal. Ja, man och man, vi har, men...
Ja, och hon har då åtminstone inte, om hon har vetat det så är det ju ingenting hon har skrivit om, utan tvärtom. Hon och nästan alla andra journalister har ju jagat till döds de få politiker som har vågat säga någonting om att det här med invandring kanske inte är någon toppen idé. Minst Tobias Billström när han pratade om volymer. Alltså bara att nämna ordet volymer i samband med denna humanitära insats som Sverige gör i världen var ju nog för att liksom knäcka honom, inte för tid och evighet, men alltså han blev ju bortskuffad ett tag. Och det är ju på grund av att journalisterna har liksom hängt ut de få politiker som har vågat problematisera det, som man har drivit dem framför sig in i en allt vansinnigare politik. Och nu säger Lena Melin att de ska skämmas för att de har gått i era ledband. Ja, det kan man i och för sig skämmas för. Men alltså hallå, din egen skuld i detta. Lena Melin.
Ja, och en som har reagerat på detta och inte tycker att Lena Melin är någon bra människa, det är allas vår Gustav Kasselstrand, som skriver på Twitter: Lena Melin har verkligen ingen skam i kroppen. Hon påstår att hon länge vetat att invandringen skulle gå åt helvete. Och så citerar han: så här lät det 2016. 336 miljarder. Så mycket kostar flyktingarna staten under de närmaste 5 åren. Läskigt mycket. Lugn, vi har råd. Ja, men vad bra Lena Melin. Och dessutom alla sådana där beräkningar är ju så försåtliga, därför att det har mycket att göra med vad tar man med i de där beräkningarna. Tar man bara med de initiala kostnaderna, eller tar man med, det är ju det Koa försöker reda ut i artikeln som du pratade om innan, att liksom man måste ju alltså också ta med de sociala kostnaderna och vad händer efter några år, och liksom hur mycket systembelastande är de här personerna på olika sätt vad det gäller.
Ja, och hur de förstör hela tilliten i samhället. Alltså när ska politiker erkänna att det är skillnad på folk och folk? Att Sverige blev ett fantastiskt framgångsrikt högtillitsland på grund av att svenska folket har vissa egenskaper och en naturlig kärlek till sitt fosterland, förutom vänsterextremisterna. Alltså det går inte att bara ta hit människor och tro att man kan göra dem till svenskar, eller att deras inre svensk, som jag myntade förra gången, ska blomma ut. Det finns några som det händer med, men för de absolut flesta människor så är man den man är beroende på genetik och kultur och miljö och ja, till och med geografi, det klimat man växer upp i.
Ja, nej, det blir så tydligt när en sån som Stefan Löfven får hålla på och babbla som han gjorde i den här Agenda-intervjun att de tror uppenbarligen på fullt allvar att det enda alla människor är oskrivna blad. Mm. Det är den här sociala ingenjörskonsten ska lösa allting. Alldeles oavsett vad som händer, alltså vad omständigheterna är, vad personerna har för liksom, vad har de för kompetens, vad har de för IQ, vad har de för kulturella betingelser, vad, allt det där liksom, inget av det betyder någonting.
Och vad har de för drivkraft? Alltså vad är det som styr dem? Mm. De har kommit hit, lockade hit bland annat av Svenska institutets reklamfilmer om att man kan leva gott här även som så kallat papperslös, det vill säga illegal invandrare. Mm. Jag menar, skriver man sådana saker, gör reklam på det sättet, så drar man ju till sig de absolut sämsta.
Fast vem var det som konstaterade det? Att den där Svenska institutets reklam var ju egentligen riktad till andra länder. Alltså det var ju mer att Sverige ville bräscha med hur bra vi är inför andra. Titta här, vi är så fantastiska så att vi kan till och med ge illegala pengar. För det har vi råd med. Vi har råd med allt och vi kan allting. Liksom. Ja. Att det var egentligen det som var syftet mer än liksom, för jag menar, kanske inte så många i Mellanöstern som sitter och läser eller i Afrika som sitter och läser.
Jo, det är precis. Hemsida. Jo, det är precis så det är. Därför den är ju översatt i en väldig massa språk och det sprider sig såklart snabbt i de här grupperna som vill till Europa. Det pågår ju rena liksom shoppingen där. Var får man mest för pengarna eller var får man mest för mödan att ta sig till just det landet? Mm. Och det kan inte de ha varit ovetande om att det skulle hända.
Jag tror dock att det är en komponent i det också, det här storhetsvansinnet.
Ja, ja naturligtvis.
Att, du vet... Som det var någon annan krönika jag läste nyligen som handlade om varför röker folk och dricker och tar droger och vad det nu är. Det kan man bara göra om man är frisk. Det är ett sätt att säga, titta vad frisk jag är. Jag kan medvetet sabba min egen kropp och ändå överleva. Lite så har Sverige hållit på också. Alltså,
ja. Ja.
Titta, vi kan blöda ut pengar på allt möjligt. Mm. För det har vi råd med. Det kan vi. Vi klarar allt.
Ja, vi har råd med. Och jag menar, det har vi ju bara så länge de flesta svenskar fortfarande betalar in sin skatt. Mm. Men ju fler som kommer hit som inte bidrar till systemet, desto snabbare kommer ju hela det här Ebberöds bank att rasa samman.
Ja,
och det är väl nästan det man hoppas på.
Ebberöds bank, det var en gammal god idé. Du får nog kanske förklara vad det är.
Ja, men det är ju någon gammal historia. Jag vet inte om det är en roman eller det är en film i alla fall. Vi ska säga, jag måste ta hjälp här av Wikipedia. Jo, det är alltså ett danskt folklustspel från 1923. Och i den här banken, i Ebberöds bank, betalar man hela 8% i inlåningsränta men tar bara 4% vid utlåning. Alltså, man förlorar varenda gång man lånar ut pengar. Och även när folk sätter in. Och då till slut så går det ju inte längre. Alltså man får ju väldigt många kunder i början för de är ju supernöjda med detta liksom. Ja. Man får mer för sina insatta pengar än man behöver ta ränta på sina lånade pengar. Det är Ebberöds bank.
Ja, ja, ja. Det är en perfekt beskrivning av hur Sverige har fungerat under ett antal år faktiskt. Nu har vi strulat så mycket med teknik och vi liksom känner oss allmänt förvirrade för vi har fått avbryta här flera gånger, men jag hoppas vi har något sån här koll på var vi är tidsmässigt, och om jag har rätt så är det så att vi nog bara hinner med två ämnen till kanske.
Ja, då måste jag få berätta om att fåglarna har berättat om att regeringen planerar nya attacker mot Swebb-TV. Ni minns väl förra gången när de plötsligt försvann och så avslöjade du och jag vad det berodde på, att det var regeringen som hade varit inne i det, och då kom Swebb-TV tillbaka medan du och jag straffades och försvann från YouTube. Eftersom vi inte har tillnärmelsevis lika stor publik som Swebb-TV så kunde de
pimpa
oss fullständigt. Nu har fåglarna fått fram följande, att man kan säga att regeringen har alltså tillsammans med SVT SR, inofficiellt naturligtvis, det här finns inte på några papper, det förstår du, pekat ut Sweb-TV som fiende till staten. Alltså, det ska läsas fiende till partiet. De har för många tittare och lyssnare och de utmanar ju regeringens politik. Och därför utgör de ett hot mot den etablerade ordningen. De sprider lögnpropaganda, det vill säga den går emot sossarnas politik och därför måste de stoppas. Det som kommer att hända nu är att de kommer att få fart på de här gamla nätverken Jagar här och de andra. Försöka deplattformera Sweb-TV genom massanmälningar. Sossarna har bestämt sig för att de måste dra undan mattan under fötterna på Sweb-TV. Och de kommer även att ta till, du vet, anmälningar till Skatteverk och polisen för hets mot folkgrupp. Allt kommer de att göra utan att möta Mikael Wilgot eller någon annan företrädare i öppen debatt.
Vad är det som gör att just Sweb-TV är ett sånt hot? Alltså är det att de har så stor publik eller är det något särskilt?
Nej, men alltså det är den stora publiken som ju de har fått på grund av att de just utmanar den rådande politiken. Allt det här med klimathotet som ju Lars Bern och flera andra har plockat isär i sina beståndsdelar. Jag menar, det räcker att titta på några program där för att inse hur fruktansvärt lurade vi är.
Ja.
Det får ju inte hända därför att regeringen har ju sytt upp allting på att svenskarna är livrädda för klimatkrisen. Det är därför vi betalar bensinskatten. Det är därför vi går med på att sopsortera in absurdum. Och det är därför vi kommer att gå med på en massa andra saker för att rädda klimatet. Om det då sitter en klok man som Lars Bern och förklarar att detta är dumheter från början till slut, då är de ju naturligtvis livrädda för att folk ska se igenom bluffen. Och vad ska de då göra? Då står de ju där med rumpan bar.
Ja, ja. Jo, så det har ju vi misstänkt länge att just Lars Bern är en sån fruktansvärd nagel i ögat på dem. Det är en sån brännnäsla i gumpen på dem. De bara måste ha bort honom för att han är för bra, för trovärdig. Den här klimatagendan är väldigt viktig för dem.
Mm. Ja, den är jätteviktig. Det är det enda de har, tror jag, som de, där de tror att svenska folket tycker att de gör någonting bra.
Mm.
De flesta tycker inte om invandringspolitiken och man tycker inte om januariöverenskommelsen. Är man vänster så tycker man inte om det här med slopad värnskatt och är man höger så tycker man inte om någonting annat. Alltså förstår du, det är liksom bara dåligt, dåligt, dåligt. Men klimatet, där är vi ju världsledande och Sverige ska visa vägen för hela världen och så. Så det är jätteviktigt för dem. Mm. Och hur ska de då få bort Sweb-TV? Ja, de kan ju fortsätta som de gjorde innan, du vet, med liksom massanmälningar och sådär. Men de nöjer sig inte med det, utan nu håller de på att titta igenom vartenda program som Sweb-TV har lagt upp för att kunna gräva upp någon slags skit. Och ja. En fågel säger så här: deras våta dröm är att hitta något som kan sänka någon som är kopplad till Sweb-TV. De letar efter allt möjligt, knyta dem till Ryssland och du vet, otillbörlig påverkan av främmande makt, de finansieras av Putin och så. Och detta håller på i detta nu.
Mm.
Och jag frågade Mikael Wilgot, jag skickade informationen till honom och sa att han kanske kunde vara med hos oss och prata om det här vid tillfälle, och det ville han gärna, så det ska vi försöka göra så fort som möjligt.
Ja, så fort vi har fått ordning på tekniken igen, Ingrid. Ja. Vi ska nog inte ta in några gäster under rådande omständigheter, tror jag.
Nej, vi måste få tillbaka din riktiga dator.
Ja, och det hoppas vi kommer att hända under denna veckan. Så att fredagens program kommer att bli lite funkar lite bättre. Våra vänner på Sweb-TV, vi håller ju såklart tummarna för att de rider ut även denna storm, och jag är inte så där jätteorolig för att de skulle kunna komma åt dem faktiskt, därför att de har så mycket tittare, de har så mycket människor som hjälper till med spons och du vet, så att det finns nog alternativ för Sweb-TV. Jag menar, även om de blir permanent avstängda från YouTube, så är inte det liksom hela världen.
Inte minst Nontube. Och ni som lyssnar och tittar, ni vet ju att det har varit lite upp och ner med Nontube och Nontube.net, och sen så hade vi har också nu Nontube www.mediaforskning.se, och det är väl den som fungerar bäst. Och vi har alltså bytt, eller han som har skapat detta har bytt serverställe och sånt där, så att det har varit ganska mycket upp och ner, men det kommer att bli jättebra. Och SwebTV jobbar ju dessutom parallellt med något annat, något eget. Mm. Så att de kommer inte att kunna stoppa SwebTV, men så att jag blir faktiskt mer upplivad över att de är så rädda för oss. Och jag var på en konferens i Köpenhamn i lördags om det här med just censuren på sociala medier. Och där var det en föreläsare som påminner om Mahatma Gandhi citatet. Hur är det börjar? First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Och han sa att nu är vi på then they fight you. Och det är på exakt det de gör. De är livrädda för oss. De bekämpar oss med alla till buds stående medel. Och det betyder att vi är bara ett steg ifrån att vinna.
Sen sägs det att det inte var Gandhi som sa det egentligen.
Ja, det säger de nästan alla. Alla berömda citat. Så, det var inte det ännu. Men strunt samma, det är ett mycket bra citat.
Ungefär som den här Voltaire-citat. Citatet, jag är beredd att dö för din rätt att säga det, även om jag inte håller med dig och det här liksom, men ja, och apropå detta att vem sa vad och vem med vem och så vill jag också bara infoga att alla ni som har skrivit att jag är helt snurrig vad det gäller Judas, ni har helt rätt. Det var Judas Tadeus jag pratade om, som är ett helgon inom katolicismen, inte Judas som förrådde Jesus.
Iskariot. Inte nej. Judas, nej.
Helt riktigt, ni är flera stycken som har påpekat detta. Tack för det, jag vet inte riktigt hur jag tänkte där, för det visste jag nog egentligen. Men ja, ibland blir det fel. Vi kör ju rätt upp och ner, vi klipper ju väldigt sällan alltså bort när vi säger fel och så. Det brukar vi behålla, så att...
Ja, och sen är vi ju inte sämre än att vi kan be om ursäkt när vi har gjort något fel. För att jag menar, även om vi förbereder oss väldigt mycket, så det är klart att vi har inte förberett hur vi ska diskutera med varandra. Och ibland så får man ett infall och säger någonting, och visar det sig då att det är fel, ja men då ber vi om ursäkt och rättar till det.
Så är det. Du, hur är det med de hotdog-mumsande konstaplarna i Malmö? Det pågår ju en jättestor polisinsats i Malmö nu, apropå då, det fullständigt galopperande gängvåldet. Mm. Man har lånat in poliser från nära fjärran för att liksom täcka upp så att inte hela stan sprängs i luften. Men,
ja, och då säger jag också bara så här, vad kommer att hända i de andra? Det är ju inte precis så att resten av Sverige är lugnt och stabilt. Jag menar, här i Helsingborg så var det en bomb som kastades in någonstans i natt i ett radhus. Och det var ju ingen som blev skadad, fast det var två personer där. Men då är det inte mordförsök, Maria, utan Nej. Då är det grov skadegörelse.
Än en gång, de fuskar något fruktansvärt med statistik.
Så ja. Och jag fick alldeles nyss reda på att det har varit en explosion på gymnasieskolan Rönnowska i Helsingborg. Jag har inte hunnit titta någonting på det, men jag fick det nu på Skype. Men så att, hur kommer det att gå? Och i alla fall så Stefan Sinteus, polischefen i Malmö, han skrev en väldigt sur tweet igår att fy Sydsvenskan, det här var inte bra. Många poliser har ringt upp mig och sagt att de är jätteledsna över er kolumnist med C.
Som utifrån har det som är seniora kolumnist med C.
Och nu ska de säga upp prenumerationen på Sydsvenskan. Och det tycker jag absolut att de ska göra, säga upp prenumerationen. För vem vill betala för den fullständiga politruktidningen, alltså som bara sprider propaganda och dumheter. Men tänkte jag, vad är det? För han hade ju inte länkat till vilken artikel det var. Och då visade sig att det var Per T. Olssons krönika. Och han var ju väldigt bra en gång i tiden. Det var länge sedan. Numera tycker jag att han är helt bara PK och bortom räddning. Men han har skrivit någonting ganska intressant om polisinsatserna i Malmö. Och det var ju naturligtvis det här som gjorde Sinteus och poliserna så ledsna. Citat. Ja. De horder av fransk hotdog-mumsande konstaplar som ibland står och dräller vid korsningen Storgatan Davidshallsgatan för att trakassera cyklister utan bakljus hade gjort större nytta i Rosengård eller på Möllevången. Samma sak gäller de piketbilar färdiga för lastning som tidiga morgnar syns uppradade utanför diverse konditorier.
Ouch! Han slår direkt mot polisernas... I USA säger man ofta att de bara sitter och käkar donuts.
Mm.
Det är lite det han antyder här också.
Visst är det så. Men det som gjorde mig, det som gjorde att jag ville ta upp det här, det är ju det att om det nu stämmer, som Sinteo skriver, att många poliser har hört av sig till honom och varit jätteupprörda, så upprörda att de ska säga upp prenumerationen, då betyder det alltså att poliserna hellre står och jagar cyklister utan bakljus än att ta tag i de gängkriminella. Mm. För annars hade de ju sagt så här: ser du nu Sinteus, det är det vi har sagt hela tiden, varför ska vi kolla cyklister när det finns en massa riktiga kriminella? Men när de ringer honom och säger vi är jätteledsen för att han hånar oss, då ser vi ju att en väldig massa poliser hellre tar hand om cyklister än om gängkriminella. Vilket är väldigt skrämmande.
Ja, ja, jo, precis. Och det kan man väl kanske förstå, i och för sig, det är ju farligt det här att jobba med de gängkriminella. Det är ju betydligt lättare att stå och ge cyklister böter, antar jag. Men ja, nej, men just att han visste var den tog, det är lite oroväckande. Och överhuvudtaget så måste jag säga att den här Stefan Sinteus, jag undrar, vad är han för en egentligen? Jag tycker han verkar ganska världsfrånvänd överlag.
Mm.
Och politiskt korrekt. Han säger ofta konstiga saker.
Jo, men det är ju den, han är ju den typen av alltså polischef som Dan Eliasson ville ha. Du vet, när han sparkade ut 400 rediga poliser.
Mm.
Och tillsatte mest kvinnor, men även såna feminiserade män som Stefan Sinteus.
Kapten Klänning typer.
Ja, precis.
Inte för att vi hoppas inte att han har samma sinistra verksamhet på gång som Kapten Klänning, men ändå. Men en PK, man trodde ju även att den här människan i Göteborg, Erik Nord heter han, va? Att han kanske var bra.
Mm,
men han är också väldigt svajig och liksom säger konstiga saker om de problemen de har där. Och man blir liksom lite så här, man får en känsla av att det är viktigare för dem. Återigen, bilden av Malmö, bilden av Göteborg, det är viktigare. Det är viktigare för dem att agera som någon slags PR-konsulter för Göteborg eller för Malmö än att liksom ta tag i och erkänna de problem som finns.
Exakt, och jag menar, alla vet att om man ska lösa problem så måste man först erkänna att man har dem.
Ja, precis. Och helst också erkänna orsakerna till varför man har dem. Inte liksom påstå att de har uppstått ur tomma intet. Du, en sista liten grej som jag vet gläder dig storligen.
Verkligen, jag har vunnit. Expressen kallar Sverige Absurdistan i en ledare. Detta uttryck som jag inte kan hävda att jag själv hittade på. Jag vill minnas att det var någon i någon pappagrupp, och vi hade någon sån snackgrupp, att det var en kille där som heter Joakim. Jag tror det var han som sa det första gången. Men eftersom jag lanserade detta i mitt första tal i Bryssel, du vet, och har använt det väldigt många gånger sedan dess, och även kom ut med en bok förra året som heter Från Sverige till Absurdistan, där jag just berättar och gräver ner mig, hur gick vi från Sverige till Absurdistan? Vad är det för olika saker som har påverkat det här? Och då skriver Expressen den 16 november, notera nu detta datum, Sverige kolon, från jättebäst i världen till Absurdistan. Jag har vunnit.
Och detta var, men det här följer inte i god jord hos alla, Ingrid. Berätta, det var en del som tyckte liksom att det var för hemskt att citera dig, eller... Go full Ingrid Karlqvist.
Precis, Jan Sjunnesson som, vi behöver inte gå in på det, men jag har ingen respekt för Jan Sjunnesson längre sedan han mejlade Expo och berättade för dem att han tog avstånd från mig eftersom jag på den tiden var jag antisemit. Jag hoppar ju mellan att vara nazist och sionist.
Jätteförvirrande.
Ja, precis, fast jag tycker att det är en väldigt bra roll faktiskt, därför att ingen vet var de har mig och de kan inte sätta mig i något fack liksom, för det blir väldigt förvirrad när jag är mina egna motsatser. Jan Sjunnesson la ut detta på Twitter, och det är jag glad för att du gjorde, därför att annars hade jag kanske missat den här historiska krönikan. Men då skriver han på Twitter så här: Expressen ledare goes Ingrid Karlqvist, didn't see that coming.
Nej, usch och fy. Expressen är mer, vad ska vi säga, nazistiska än de alternativa. Är det så det ska tolkas eller?
Jag vet inte riktigt vad han menar, för att jag kan egentligen inte tänka mig att Sjunnesson tycker att Absurdistan är en dålig benämning på Sverige. Utan jag tror bara han skulle göra sig lustig.
Mm.
Men jag svarade ju honom då lite drygt. Varför inte det? Alltså varför såg han inte det komma? Jag ligger nästan alltid flera år före min tid. Det är bara vissa somliga som inte förstår det utan envisas med att kalla mig fula ord. Lite drygt, men det bjuder jag på.
Det bjuder vi på. Och vi bjuder också på detta program ju, som vi har producerat idag. Dock är vi väldigt tacksamma om ni vill stötta oss. Vi kan inte hålla verksamheten igång utan er. Vi på ingridomaria.se har ni bankgiro, ni har PayPal och ni har Swish. Och ni kan bli månadsgivare, bli gärna det. Så vi kan fortsätta med vår opinionsbildning och att reta gallfeber på folk, vilket vi tycks göra för jämnt alltså.
Ja, det är så roligt. Och just att de här folken är i alla olika läger. Jag menar, för jag ska säga en rolig sak om Lena Melin. Hon sa en fantastiskt rolig sak en gång när jag intervjuade henne. Att hon var väldigt nöjd med att samma krönika, alltså kunde hon få helt olika reaktioner på. Alltså de på högersidan kallade henne en marxistkärring och de på vänstersidan kallade henne borgarbracka. Och det är faktiskt ganska bra. Det är bra när inte folk vet exakt vad de har än. Och som opinionsbildande journalist är det väldigt viktigt att inte vara förutsägbar.
Och tydligtvis gör detta folk vansinnigt nervösa, vilket du och jag tycker är oerhört roligt eftersom det är liksom ett av våra mål i livet att försöka vara lite oförutsägbara.
Exakt. Ja, då återstår väl bara att önska er en trevlig vecka och tänk gärna på oss om ni vill att vi ska fortsätta att förpesta till varun för vissa och förgylla den för andra.
Ja. Ha en underbar vecka allihopa. Kram, kram.
Puss och kram.